det är ju bra. Vi jobbar ju så här work-life balance och hon är ju bra och vi får ju så mycket bra feedback och, mm. och sådär. Så, och då blir det så här, så vem är jag att klaga? Mm. Vem är jag? Kan man inte bara skärpa sig?
Välkommen Katrin Sandberg, eller storycoachen.
Ja, tack för det.
Hur skulle du presentera dig själv?
Hur jag skulle presentera mig själv? Ja, jag skulle vilja presentera mig som hon som älskar stories och jobbar med stories, som har gjort ett jobb av passionen min. Och att viktigt i det här fallet det är att för mig är stories människor. Så jag jobbar med människor.
Stories är människor.
Mm.
Och jag var ju på en workshop hos dig i våras.
Mm.
Och fick ut lite grann om min story.
Mm.
Kan du berätta lite mer om själva vägen att få ut en story?
Ja, det här är ju ett koncept, eller det är en, vad ska vi säga, det är en affärsmodell och men det är framförallt en metod som jag har kommit att utveckla över tid. Det var inte så att jag helt plötsligt en dag tänkte, ja, så här kan man göra.
Mm.
Men det här med att hitta sin sanna story, att ta sig an någonting som går under namnet då story coaching, det är ju det som du kom till mig för att få på en workshop. Det handlar i korthet om att på något vis öppnas upp sig för att man parallellt med sin långa livsstory, det är ju ett helt liv, alltså om du är så i 47 så har du ju 47 år av erfarenhet och allting som du har tänkt, allting som du har känt, allt du har varit med om och så vidare. Otroligt mycket material att förhålla sig till. Jag jobbar också då efter tesen att parallellt med den här så finns det en sann story, en kärnberättelse om dig. Och där och då kan du börja bli intressant eller totalt ointressant beroende på vem jag pratar med. Men om vi tänker nu att vi delar idén om att vad spännande, vad kan det vara så att säga? Då handlar det om att dela förhållningssättet för en stund, att vi är något innan vi gör. Jag tänker att vi föds med en sann story och den kommer vara med oss hela livet. Och då blir det ju, vad fasen är det? Och den här sanna storyn, detta varande, att du är någon innan du gör, det är liksom inte ett passivt filosofiskt förhållningssätt. Utan i min värld så avslöjar sig den här sanna storyn som vi har med oss då genom hela livet. Genom att visa sig vara våra medfödda drivkrafter. Så om du vill ha reda på mer utav dig och inte bara det som har hänt och den du har blivit, utan någonting som är beständigt och som hela tiden kommer visa dig det här är kärnan jag, då jobbar man då efter att försöka hitta sina naturliga och medfödda drivkrafter, som jag menar att vi föddes med dem.
Varför ska man hitta sin sanna story?
Ja, och då kan man tänka precis, vad är behållningen med just det? Och då tänker jag att, ja men om du föddes med någonting, alltså du låg i mammas mage och utvecklade ett DNA, och jag tänker att du låg där också och gjordes redo för fyra, fem starka drivkrafter. Jag brukar till och med kalla dem superkrafter, för har de varit med från början, liksom, du får de här, så... Då tänker jag att det här är ju en skatt. Så. För att en drivkraft som är medfödd, den kommer ju visa sig genom lust, genom ansträngningslöshet, genom flow. Det är någonting som kommer oerhört lätt till dig och gör dig glad, det ger dig energi. Och det kommer att visa sig att ja, men jag är en sån som vill skapa kontakt med människor och jag mår bra utav det. Då kommer den drivkraften försöka söka utlopp och uttryck genom hela livet. grejen är ju varför det är så bra, som du frågar mig, varför det är så bra att hitta det.
Mm.
Därför att i vår värld, tänker jag, så är det så otroligt lätt att gå vilse i livshistorien.
Mm.
Så att det som vi då föddes med, jag tycker att ja, men vi kom med 4-5 starka drivkrafter. Det är som att vi vid ett skede nästan inte minns dem, vilka de är.
Mm.
För att vi har haft fullt sjå med att tampas med livet.
Ja.
Med att orientera oss, med att liksom kanske möta en metaforisk tsunamivåg eller en riktig sån.
Mm.
Till det kanske lite mindre att jag ska välja samhällskunskap eller humanistisk eller teknisk linje. Allting handlar ju om att på något vis inordna sig i någonting som är lite mindre än en själv.
Mm.
Eller att kompromissa med någonting, kanske i värsta fall jobbigt. Mm. Och allt det här skapar beteenden som gör att jag menar att vi glömmer bort lite av oss själva.
Och när vi glömmer bort oss själva, då tänker jag, då kanske man inte mår så bra av det.
Nej, och jag tycker inte att vi mår så jäkla bra nu för tiden i gemen. Alltså det ironiska är ju att vi har det ju bättre än någonsin. Vi är så otroligt lyckligt lottade ändå, om vi tänker att det här är en svensk podd riktade till oss som bor i Sverige. Så självklart går vi ju igenom utmaningar. Och Norge, i Norden, svensktalande.
Ja,
så lever vi ju inte i krig eller i extrem fattigdom eller i torka, alltså allting så.
Mm.
Och då blir det ju ändå så att vi tampas med liksom utbrändhetssiffror, utmattnings liksom. Och jag menar att mycket av det här handlar om att vi har kommit så långt ifrån vår innersta kärna.
Mm.
Utan mer eller mindre springer runt och gör prioriteringar som vi inte borde.
Mm. Det här är ju väldigt intressant. Jag hade en diskussion i helgen när jag var på en middag. Mm. Så träffade jag en fotograf och då, som tar fantastiska bilder. Och då tänker jag sådär att men hon gjorde verkligen det som hon brinner för, tycker jag. Det är ju fantastiskt. Hon har hittat sin väg.
Ja.
Men efter en stund så berättar hon det att jag brinner för mycket för det här. Nu vill jag ha ett vanligt jobb som jag kan gå till 9-5 och så går jag dit och så går jag hem och så släpper jag.
Mm.
För när jag gör det här som jag brinner för, då bränner jag ut mig.
Ja.
Hur hittar man balansen däremellan då?
Ja, men precis. Det här är ju, blir ju också klurigt i och med att jag menar ju självklart med min story coaching att om du hittar tillbaka till dina drivkrafter och kan definiera dem, och låt säga, det känns ju väldigt mycket som att den här fotografen är i kontakt med i alla fall en eller två av sina starkaste drivkrafter, i och med att det kan skapa så mycket passion och lust, tolka in i det. Och sen så säger du ändå, för min tes är ju att jobbar vi så kommer vi må bra.
Mm.
Mm. Och, men hon då tänker liksom, nej, jag brinner upp.
Mm.
Mm. Då handlar det i min värld oavsett om att vi måste ju orka och våga prioritera.
Mm.
Så jag hade en klient, så säger jag, kallar jag dem som kommer till mig. Som just hade det här dilemmat, var en journalist och sa, men Katrin, men jag kan inte säga nej när jag får de här uppdragen, de här artiklarna, alla är ju roliga.
Mm.
Och då sa jag det till henne, ja, men då får vi ju sätta dig i kategorin vilken lyx, men du måste säga nej. Då får du ju ta liksom av de här 5 fantastiska uppdragen som alla är lika roliga.
Mm.
Så vägrar jag att tänka att alla är lika roliga. Då måste det vara 1 promille mindre roligt, ett av de här uppdragen.
Mm.
Och då måste du tvinga dig själv att säga nej till det.
Just det.
För att hon själv hade sagt att även i hennes, på hennes önskelista så stod det, jag vill ha mer tid till familj, jag vill ha mer tid till det.
Mm.
Och där liksom, där måste vi bara bli bättre på massor med olika sätt. Men att även när vi definierar och hittar det som gör oss luststyrda, att fortsätta att vara tuffa där, eftersom vi bara har 24 timmar om dygnet då. Mm. Då måste vi prioritera om helt enkelt.
Mm.
Så det är väl det närmaste jag kan komma till fotografen där.
Ja, att, ja men precis. Så när man hittar sina flow-grejer eller sina drivkrafter. Det är inte så att allting är enkelt bara för det.
Nej.
Utan man måste fortfarande värna sina gränser.
Ja, exakt. Mm. För det är ju det man gör när man, om man kommer till mig och tycker att ja, men det här verkar ju spännande. Jag vill parallellt med livshistorien nu hitta den här sanna storyn. Och i och med att jag också hävdar att liksom härifrån kan du hämta riktig energi och du kan vila i din naturliga energi. Men då handlar det ju jättemycket om att, som jag säger, först så hittar vi den storyn.
Mm.
Och det är ju skitbra. Men det kan du ju inte bara vila i, så att säga. Utan sen börjar ju resten, precis som med allting annat.
Mm.
Du måste äga den och du måste dela den.
Mm.
Och att äga den här sanna storyn, då måste man ju ha... Det är förvaltningsarbete hela tiden.
Mm.
Det handlar om att liksom, ja men precis, nu jobbar jag för mycket, jag får inte till, jag håller på och brinner ut.
Mm.
Det handlar ju inte om att hon då ska liksom göra sig av med det som ger henne energi. Om hon bara värderar om lite.
Mm.
Och tro att hon kan gå till ett 9-5 jobb. Jag tvivlar starkt på att det finns en endast drivkraft som är sann i att hon skulle göra det.
Mm.
Då skulle hon liksom nog bränna ut sig snabbare.
Ja. Det vore intressant att höra din egen historia.
Just
kring
det.
För just du det. Var ju med och startade upp, eller du startade upp det här nätverket For Good.
Mm.
Som är Sveriges största nätverk för kvinnor idag.
Mm.
Vad var det som hände... Vad var det som hände i dig då?
Just det. Ja, men det här att just vara på arbetsplatser där vi ska liksom komma till vårt naturliga uttryck. Det tycker jag, det är ju idealet. Så.
Mm.
Och det var det för mig, kan jag se i retrospektiv. Mm. Det är alltid lätt att stå och titta tillbaka på det här nätverksföretaget som jag var med och grundade. Och det var det i väldigt många år. Men sen vid något skede så märkte jag att jag hade mycket, mycket lägre energi än vad jag brukade ha. Och sen vid något annat läge, liksom, för det gick ju tid, utan man tänkte så här, nej men det är ju bra, så att säga. Man pratar med sig själv, shape up liksom. Och så kände jag kunde aldrig liksom få till den här rörelsen igen, att, liksom, att jag gick upp på liksom, hög energi hela tiden. Och till slut så började det kännas som liksom, ja men som ett hål i mig. Så jag kunde inte, och det värsta var att jag inte hade något instrument. Jag hade ingen förståelse för vad det var som hände.
Mm.
För vad jag ser idag att jag gjorde, det var att jag, när jag fick de här sjunken, så gick jag ju bara och tittade på utåt så här. Nej men det är ju bra, vi jobbar ju så här work-life balance och hon är ju bra och vi får ju så mycket bra feedback och så där. Så, och då blir det så här, så vem är jag att klaga?
Mm.
Vem är jag? Kan man inte bara skärpa sig liksom?
Mm.
Och sen så till slut så tar jag ju mod till mig då och hoppar av det här företaget. Och någonstans, det här tar ju tid, så utvecklas det jag håller på med idag, story coaching.
Mm.
Men det är ju först efter tid, det är nu som jag kan sitta och se när jag har gjort min egen... Jag kallar det här för guldkompass, det man hittar i sanna storyn.
Mm.
Nu kan jag, precis som du frågade mig, vad var det som hände? Nu kan jag se... Aha, mina naturliga drivkrafter att skapa nytt, att hela tiden utveckla mig själv och därigenom utveckla andra.
Mm.
Det hade kommit till liksom till vägs ände i den konstellationen. Så att liksom till slut så kände jag så här att det blev inte nytt för mig. Och det är bara det som är den riktiga kartan, inte någon annans karta.
Mm.
Så att idag kan jag se att jag kan sitta här som story coach och veta, okej, om jag är en sån som hela tiden vill ta nästa steg i fördjupningen av självkännedom av mig själv, om jag är en sån som hela tiden vill utveckla och skapa någonting nytt, om jag vill alltid jobba med stories i någon form och liksom och koncepta, ungefär, alltså väldigt lättsamt så är det mina liksom superkrafter då.
Mm.
Ja, då får vi se under vilken titel jag kommer göra det.
Mm.
Då får vi se under liksom vilket företag jag kommer göra det. Så att jag är inte lika bunden till vem jag är, så att säga, på pappret eller utåt. Det blir liksom lite lättare att förhålla sig till den jag är på riktigt då.
Mm. Så vad hände då när du hoppade av?
När jag hoppade av, och då kan jag också se att liksom, eftersom jag dissade så många av de här superkrafterna då, så kan jag också se att jag inte hade någon energi.
Mm.
Alltså den ekvationen är för mig jätteenkel.
Mm.
Det gör ju att jag hoppar av nästan för att rädda mig själv. Jag blir nästan rädd för hur lite energi jag hade. Det var ju som att själen nästan höll på att dö så. Och när jag då hoppar av så borstar jag av det här hoppdammet från brallorna.
Ja.
Och är sjukt taggad att börja liksom nästa fas i livet. Tar ett snabbt steg fram och fattar inte vart jag ska gå, mer eller mindre. Jag ser bara dimma. Och där och då har jag ju också då själv upplevt det som jag hjälper andra med idag. Att tro att man är kapabel, kompetent, liksom jag är villig, redo och så vidare. Och sen så, nej men jag fattar inte vart jag ska gå, jag vet inte vilken riktning, och så frågar man sig själv, men vad vill jag då? Och har liksom inga svar. Och grejen är att vi är ju alla, vad ska vi då kalla, säga citationstecken, vuxna människor, så det är klart att jag logiskt sett förstår vad jag ska göra. Hej, jag är varumärkesstrateg, kommunikationsstrateg, ni företagare och andra som behöver min hjälp kan få det. Så det går jag ju ut och säger till världen och får uppdrag så. Men jag har ju inte offrat så mycket, alltså att hoppa från ett, liksom ett väldigt sunt ställe och så, men det var ju jag själv som inte hittade mig själv så. Genom att bara göra en halvkompromiss, som jag ändå känner att det här är. Så någonstans så börjar ju då ändå sökande att på något sätt försöka förstå, vad är det jag ska bli när jag blir stor? Så. Och då måste jag börja med att göra det själv, på egen hand så att säga, hemma. Och sitter faktiskt och skriver dagbok i ett helt halvår. Och ger mig själv uppdrag att i mer eller mindre, när jag tittar i den här dagboken som jag gjorde i förra veckan, bara ge mig själv frågor som: vad var roligast arbetsuppgifterna på For Good, till exempel det här nätverksföretaget jag drev. Vad var roligast när jag gjorde det? Vad var roligast när jag var 7 år? Vad har varit liksom, vad har givet mig mest energi? Allting kretsade runt det. Så att till slut så dröjer det faktiskt inte länge förrän jag börjar ta in det här i konsultjobben jag gör. När jag sitter med egna företagare eller personliga varumärken eller någon som vill ha hjälp att utveckla en föreläsning, så är det som att jag bara: vänta, vi lugnar oss lite vad det är som ska stå på hemsidan. Utan börja göra rörelsen mer mot liksom hjärttrakten. Vad vill du? Liksom, vad blir du glad av? Vad har alltid givit dig energi? Och så vidare. Och här börjar ju rent konkret första steget till det jag jobbar helt officiellt med idag då. För att ganska snabbt kommer jag på att jag behöver inte ställa de här lite ledande frågorna, utan de svar som det verkar som att jag vill ha, alltså vad skapar lust, glädje, alltså genuin och autentisk känsla, de svaren finns i din livsberättelse. Så det är ju fantastiskt att förstå att berätta din livsberättelse, det är så man gör idag. Och så får vi se var de här superkrafterna döljer sig någonstans.
Ja, vad spännande.
Och vi gjorde en variant av det på workshop.
Ja, precis.
Därför att, ja, livet blir suddigt och vi anpassar oss och vi liksom gör allt oftast för att passa in i liksom, den kollektiva berättelsen. Liksom.
Precis, och vad vill jag?
Och vad vill jag bli mindre liksom, viktigt, ironiskt nog, över tid? Man behöver bara slänga in en partner och barn och alltså lite andra saker i ekvationen, så blir det rätt snårigt. Så. och helt plötsligt så har jag jobbat som projektledare i 20 år och det är mitt levebröd. Liksom. Mm. Är jag då projektledaren? Mm. Eller vem är jag? Alltså, vad har, jag har jag blivit rollen? Har jag blivit yrket? Har jag blivit så?
Och just att man, också lyssnar, eller jag har gjort det väldigt mycket i alla fall, lyssnar väldigt mycket på andra eller på samhällsnormer.
Ja.
Eller, ja.
Ja.
Och så trycker man in sig själv i den... Mm. I den rutan som man tror att man ska vara i.
Ja, och där, nu riknar ju sig den här podden fokusera till högkänsliga.
Mm.
Så, men just det du sa, för det behöver man inte vara högkänsligt så att säga. Utan det är vad vi alla, mer eller mindre, håller på med. Att bara försöka passa in i någon slags mall eller ram av någonting. Och helt plötsligt så börjar, liksom, så går de flesta runt och undrar lite. Vad var det som hände?
Mm.
Vem är jag egentligen? Vad är egentligen mitt syfte?
Mm.
Vad ska jag göra? Och sen är det graden av känslighet, tror jag, som gör att man nästan känner jag håller på att spricka eller jag håller på att liksom, det här funkar inte.
Mm.
Till att man kanske stoiskt bara kör på.
Mm. Precis.
Mm. Mm.
Ja, du har ju, när vi körde den här workshopen i våras, då sa du att när vi gick runt bordet där och berättade om våra, efter den här övningen som vi gjorde då, där vi tänkte tillbaka på våra flow, minnen, och så när vi började prata om dem, då sa du, ja nu ryser jag.
Ja.
Och då var det liksom en, då var det en
ett kvitto.
Ja, det var, precis, då var det ett kvitto.
Ja.
Kan du inte berätta lite mer om det där?
Ja.
För det där tycker jag, det är ju en känslighet.
Det är en känslighet, ja.
Ja.
Precis, och jag tror ju faktiskt att ju mer så att säga vi försöker leva det här livet som vi tror att alla andra lever och passa in i den kollektiva story, desto mer hårdhudade försöker vi göra oss. Jag tror inte att vi är så jävla hårdhudade till syvende och sist, vi människor.
Mm.
Jag tror att vi människor är otroligt känsliga instrument och i det så har vi en fantastisk kraft att kunna ta till.
Mm.
Och därför så är jag den första att alltså, jag applåderar intuition.
Mm.
Jag tycker att det är en av de liksom starkaste verktyg som vi kan använda oss ute i världen.
Mm.
Men det är ju också någonting som man klassiskt liksom trycker ner.
Mm.
Men det har jag kommit att använda mig mycket, mycket mer av.
Mm.
Just det jobbet som storycoach då.
Mm. Mm.
Alltid haft det med mig, men nu liksom väldigt utvecklat.
Yeah.
Och då så har jag märkt att när jag märker att någonting är sant, alltså på riktigt autentiskt, något är sant över tid och rum så att säga, då reagerar min fysiska kropp genom rysningar.
Mm.
Genom
häftigt.
Gåshud.
Jag är också väldigt mycket liksom har fastnat i hjärnan, förnuftet och inte liksom använt min magkänsla eller hjärtat speciellt mycket när jag har fattat beslut.
Nej.
Men hur har du tränat upp din intuition?
Ja, precis. Det är ju en mycket bra fråga. Dels är det ju, alltså det är på något vis, det blir så individuellt, men liksom någonting som jag, alltså till exempel under det här halvåret när jag skrev dagbok så, och var i mellan jobb och liksom, och det finns ju en rädsla, vad ska jag ge mig jobb, kommer någon att vilja liksom ha mig och så vidare. Och då till exempel en övning då att träna upp intuitionen, dels så kunde jag först kunde rädslan grabba tag i telefonen och så öppnade jag upp den. Och så försökte jag, vem skulle kunna ge mig ett uppdrag? Och nästan maniskt och lite ansträngt. Och man känner liksom nästan hur kroppen håller och blir liksom spändare. Så.
Mm.
Och scrolla, ja men skulle det kunna vara Carola till exempel?
Mm.
Då tvingade jag mig faktiskt att lägga tillbaka telefonen.
Mm.
Ta ett djupt andetag. Ta tillbaka telefonen. Börja scrolla. Och så bara, vem skulle jag vilja träffa?
Mm.
Och gå igenom hela adressboken. Och rätt vad det är så fick jag bara en sån här känsla. där. Mm. Det var som en extra, liksom, just då så löste lite extra runt det namnet. Vi säger Carola dök upp där då. Mm. Då kunde jag skicka iväg ett sms. Vet du, det var jättelänge som vi såg, så skulle vi kunna ses, jag är liksom tillgänglig och sådär. Vad som är intressant är att folk är så himla busy. Mm. Men just de som jag såg ut på det här, valde ut på det här sättet, där blev det oftast ett möte. Mm. Att jag kom fram, ett möte inom en vecka.
Mm.
Och på riktigt, nu ljuger jag inte, vi hade så jäkla mysigt och härligt när vi sågs, god energi.
Mm.
Och det slutade alltid med att i alla fall 9 av 10, ja, någon form av uppdrag blev det.
Häftigt.
Och det där är så här att, liksom, att medvetet öva sig i, vi testar, typ så.
Så det var lusten som drev vem du ringde?
Ja.
Ja.
Där gick jag, där lät jag intuition liksom vara kopplat till liksom, någonting stack ut, det var en energi, det var en lust liksom. Huvudet sa ju, this doesn't make sense.
Mm.
Huvudet var ju så här, ring hon istället, hon jobbar ju på Telia och har ju säkert jättevälbetalda uppdrag, så säger ju huvudet. Ja. Var lite smart nu.
Mm.
Men det här andra beteendet, det pratade på ett helt annat sätt.
Mm.
Och det var det jag valde.
Mm.
Ja, och sen så finns det liksom hur mycket som helst. Men det handlar om att mer eller mindre, eftersom det ofta är ett litet slött verktyg från början, att börja bejaka. Så får man testa. Vad händer om jag går på det här? Intuitionen säger vänster. Vad händer då?
Mm.
Alltså för att göra det enkelt då. Och så får man bara utvärdera.
Mm.
Och till slut har det har blivit ganska bra utfall.
Ja,
liksom, våga följa den biten då.
Öva helt enkelt, så tränar man upp intuitionen.
Ja, ja. Absolut. Det är en muskel, ja, gud ja. Mm. Absolut.
Mm. Ja, spännande.
Mm.
Ja, Katrin, vi har inte jättemycket tid kvar.
Nej.
Du har ju skrivit en bok som heter Hitta din sanna story.
Mm.
Upptäck kraften i din egen livsberättelse. Jag håller på att läsa den. Och det är ju otroligt spännande. Är det liksom en av dina drivkrafter det här också som har landat i att, hur kom boken till liksom?
Där kan vi nog koppla in kanske intuitionen igen.
Mm.
För att jag tänker mig nu för tiden att intuitionen är, som vi säger, en fantastisk muskel, ett verktyg. Och det tycker jag att kreativitet och idéer är också.
Mm.
Men jag har valt att väldigt aktivt de senaste åren försöka förena de två liksom otroligt starka verktygen med det jag kallar för att kontakt med rumstiden. Mm. Eller kontakt med tjockkroppen, som jag också brukar säga.
Okay.
Och om vi då liksom hakar in i boken då. Liksom, då tyckte jag att liksom både min idé, liksom, både intuitionen, för den kom ju först som en liten föraning.
Mm.
Det ticklar, bubblar lite så. Och sen så vid ett läge så kanske liksom konkretiseras mer. Nej men gud, och det hände med mig också för 3-4 år sedan.
Mm.
När jag var på väg hem efter en workshop och såg papperna framför mig.
Mm.
Så kom det ner och bli mer konkret. Det tar idéform. Nej men det här är ju en bok.
Mm.
Såg jag. Jag såg som kapitlen framför mig då när jag tittade ner på de här papperna.
Mm.
Så där hade jag ju både intuition och kreativitet och idé.
Mm.
Grejen är ju, det är här många av oss springer.
Mm.
Och försöker, ja men då ska jag skriva, det är en bok jag ska skriva. Ja, vilken energi, vilken bra idé.
Mm.
Liksom börja skriva och kanske liksom börja sälja, försöka pitcha in den på liksom förlag och sådär.
Mm.
Och mitt nya där är att försöka liksom vänta in någon form utav alignment.
Mm.
Tills liksom att den här intuitionen och kreativiteten, att det når rumstiden. Och det är så svårt att förklara, men det är liksom en inre känsla av att ja, men nu på något vis är tiden mogen. Nu står allting i linje.
Mm.
Och det gör ju att den här boken, när jag bedömer det som att det stod i linje så att säga, då fick jag förfrågan, vill du skriva en bok?
Mm.
Och det är alltså kanske 2 eller 3 år efter min initiala idé.
Mm.
det här är så pass subtilt verktyg så att man måste verkligen lära sig att känna när skjuter jag upp eller när springer jag för snabbt. Mm. Men det här är på riktigt vad jag har ägnat de senaste självutforskande åren till.
Mm.
Att försöka vara i fas med, inte bara jag fick en känsla eller jag fick en idé, utan också när kan det här kopplas in i någonting, liksom det är dags, det är här i rumstiden, för där händer det grejer. Jag tror att liksom, skulle vi alla kunna förvalta både våra liv och våra idéer så tror jag att det skulle finnas en, jag tror min bedömning är att det blir lättare helt enkelt. Jag tror att det andra är nästan som att försöka slå sig fram med machete. Jag har en idé, så ska man liksom nästan bana väg för den.
Ja.
Men jag tror att det går att förverkliga idéer genom att på något vis liksom live it och vänta, vänta in.
Mm.
Och det är inte att göra sig tyst eller liten eller gå undan, utan det är bara liksom i visshet veta, nu är den.
Ja.
Nu är den mogen. Så skrevs boken. Sen var det ju verkligen läge att show up. Och att jag var tvungen att sitta och skriva de här 200 sidorna.
Ja,
men jag är tacksam över att jag fick göra det för ett år sedan.
Mm.
För jag vet att det som kom fram i den här boken hade en högre grad av mognad och liksom har ett högre värde än vad det hade haft för 3 år sedan när jag fick idén.
Mm. Ja,
helt enkelt. Mm. Så man kan se hela boken kan man se. Tycker jag att min man sa så himla bra. Hela boken är ett verktyg.
Mm.
Så det är inte en bok, utan det är ett verktyg.
Mm.
Förmedlat i bokform.
Mm.
Mm. Till att hitta mer av sig själv. Hitta sin sanna story då.
Mm.
Och framförallt att hitta det som på riktigt tänder din låga och din energi. Och där menar jag att det är där man hittar sig själv. Och det är där man hittar svaren.
Mm.
I en värld som försöker göra annat av oss.
Ja, precis. Super. Mm. Jag avslutar alltid med en fråga.
Mm.
Vem tycker du att jag ska träffa?
Vem tycker jag att du ska träffa? Jag tycker att du ska träffa en yoga lärare och livsfilosof och changemaker som heter Ulrika Norberg. Och jag vet, både för henne själv och för alla som hon har möjlighet att lära ut yogan till, hur just det är också ett perfekt verktyg till en form av självförvaltning.
Mm.
Bra. Så Ulrika Norberg heter
hon. Ja.
Tack
för tipset och tack för att du ville vara med.
Tack, med glädje.